Varmt välkommen till Noaks Ark-podden. Idag fortsätter samtalet med Rasmus Nyström. Han är skådespelare och även med i Ett stick i fingret-kampanjen. Jag heter Sofie Lund och arbetar som kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Så vad intressant hur du tar dig an dina roller. Du verkar göra väldigt mycket research till exempel. Har du pratat med personer som lever med HIV-diagnos? Är du en method actor eller... Du har gått på Malmös scenskola,
ja,
har jag förstått.
Ja. Vi jobbar inte med method acting där, kan jag säga. Där jobbar man väldigt mycket med att definiera en handling i en viss scen. Och att jag vill få ut någonting av dig snarare än att jag ska känna själv. Och sen så ska man liksom inte egentligen primärt känna själv som skådespelare, utan det är publiken som ska få känna i det som uppstår mellan dig och mig. Men i just de här rollerna så, framförallt för det började med Indies in America. Och då träffade jag den fantastiska Steve Sjöqvist, som ju också är en legendar och en person som verkligen har vikt så mycket av sitt liv till att sprida kunskap, dela med sig av sin historia. Jag älskar Steve Sjöqvist så mycket. Steve Sjöqvist var min liksom prior Walter. Men i alla fall, jag fick kontakt med Steve och jag hörde av mig till honom och frågade med största förhoppning om jag kunde få möjlighet att träffa honom och bara liksom samtala med honom, ställa mina frågor kring hans upplevelser. Och det fick jag vid flera tillfällen. Han tog emot mig, han arbetade också som diakon. Så jag fick liksom träffa honom vid flera tillfällen och prata om allt jag tänkte på. Kring rollen, kring tiden, liksom 80-tal, in på 90-talet, vad han hade varit med om, hur det kändes i hans kropp. Så att han var liksom hela grunden för mig till den rollen, Prior Walter, som jag spelade i Indies in America. Så det var min främsta information, utöver att läsa på om viruset och att läsa andra böcker, se serier kring den tiden, alltså också ACT UP, alltså dokumentärer om ACT UP, för att jag ville verkligen, jag förstod det tidigare egentligen, men det är någonting som har varit så konstigt för mig. Men för jag är född 91 och jag flyttade till Stockholm runt 2010 kanske. Och den här perioden har beskrivits, så jag har liksom tagit del av den genom så många fantastiska skildringar. Torka aldrig tår utan handskar av Jonas Gardell och andra filmer och så. Jag blir alltid så otroligt drabbad av den på ett sätt som jag inte förstår. Det är som att om jag tittar på någonting som handlar om den perioden så bryter jag ihop. Och jag kan gråta, jag gråter väldigt sällan när jag inte står på scen. Men just när det handlar om den perioden så är det någonting i mig där jag tror att det är att jag känner en så stark koppling till ett community och en historia. Och alla de, framför allt då, just liksom män som inte fick någon hjälp, som förnekades, som samhället förnekade. Så att jag har känt att jag har burit på liksom något slags kollektivt trauma i min kropp som gör att jag liksom har en direkt koppling till den sorgen och att jag också vill berätta om det.
Så alltså, det blir nästan lite terapeutiskt för dig kanske att ha de här rollerna. Mm.
Det blir verkligen det. Mm. För jag tycker att det handlar så mycket om, jag tänker på alla de män, och jag blir väldigt emotionell när jag pratar om det, men jag tänker på alla de män som bara ville leva fritt och som ville älska, som ville bryta ner all skam kring sin sexualitet och vara så här är jag ska få älska med vem jag vill, jag ska få göra det med liksom lust, utan skydd. Alla de männen som gjorde det och som sen fick det här viruset som ingen brydde sig om under så många år, att leta efter ett botemedel, de betyder så mycket för mig, för allting som jag står, alla rättigheter jag har idag. Och det var ingen som hjälpte dem där och då, och det är för mig så där. För att jag känner i min kropp så här hur mycket det också, jag tror att det kom en backlash efter det som gjorde att barn till föräldrar som levde under den tiden som var straighta men som också var rädda när de gick ut på klubbar och så här, för att man hörde att det spreds, HIV spreds och folk fick AIDS. Det är inte konstigt att deras första reaktion sen var så här, att de blir rädda när deras eventuellt då kanske son eller dotter kommer ut som gay. De vill kanske stötta det, många vill stötta det, men de blir också väldigt rädda. Och det har förts över från så här en frihetsrörelse ut på gatorna, ner tillbaka till källare. Bastuklubbar stängdes och folk begravdes på de ovärdigaste sätten.
Och många var ju tvungna att dö ensamma också. Ja. Och så var det ju något slags dubbelt förtryck också. Därför att folk dog, mådde dåligt. Men då hade ju också det här förtrycket och kanske till och med föraktet från stora delar av samhället. Så att, ja, det är ju en fruktansvärd tid verkligen.
Det är en fruktansvärd tid i vår historia, ja, och det är en skam i vår historia, i vår moderna liksom, demokrati. Och på något sätt så är det som att, så här, Angels in America är liksom en historia som är helt otrolig, som beskriver den tiden, och att ha fått göra den var, jag är så tacksam liksom mot hela den, och Farnaz Arbabi som regisserade. Men det fanns någonting i, för i slutet, jag spelade Prior Walter. Prior Walter har ju epilog, men monolog på slutet, som slutar hela Angels in America, som också är en tvådelad pjäs. Då tändes ljuset upp i salongen, och så pratar han om att vi, de döda ska leva vidare och de ska bli ihågkomna, och vi ska bli fullvärdiga medborgare, var och en av oss. Tiden är inne. Världen kan bara röra sig framåt. Och att se människorna som satt där, som hade varit med om den tiden, som jag bara kunde läsa av, det lämnade mig med, alltså det var en sån otroligt stark upplevelse, och att vi fick liksom gå in i framtiden, för det var 2008, att få prata från december 1990, där den monologen hölls i, hålls i Central Park, till att veta vad vi vet idag, till att se dem som kanske som förlorade människor. Det tog mig så otroligt starkt, och så var det som att jag saknade någonting som handlade om dels samtalet mellan generationerna, att vi som är yngre homosexuella ska prata med de som har gått före oss, få ta del av deras historier, och att vi också ska ta det in i nutid och att prata om vad som har hänt efter. Och så kom arv, så läste jag The Inheritance och var så här, men det är exakt det här. Det här är också verkligen på något sätt den yngre generationens möjlighet att berätta om hela den perioden, men också idag. Och att faktiskt se, att komma samman och prata om våra trauman. Prata om att minnas dem som gick före oss. Och det är också en sån line i arv som är så där, när en av huvudkaraktärerna kommer till ett hus som är en väldigt central plats i arv. Varje gång han säger det så är det som att jag bara så, det öppnar sig ett universum. Han säger att, tror jag, Eric tänkte på de som hade gått före honom. Och så tänkte han på alla de, vad som hade hänt om inte. Nu kan inte texten ordentligt, men vad hade hänt om inte vi berövats en hel generation av författare, poeter, konstnärer, kanske älskare.
Keith Haring.
Precis, Keith Haring. Alltså, Keith Haring, snälla. Det är liksom, det är så många som, och när det slår mig, hur många som bara försvann. Det finns ett glapp där de människorna som levde mest, som vågade mest, som älskade mest och som också stod stolt i att älska helt öppet och bejaka sin egen lust. De människorna försvann från oss, och de människorna hade så mycket mer att ge. Det är en sån sak som jag hoppas att vi aldrig sluta prata om, för det måste vi liksom alltid komma ihåg. Jag vill aldrig, eller vi får aldrig glömma det. Framförallt också vad samhället gjorde och vad de inte gjorde. Vad gjorde inte makthavarna? Vad gjorde inte liksom Reagan-administrationen? Och vad gjorde till exempel Barbro Westerholm för vårt community? Alla de som vågade gå i den första Pride-paraden. För vi lever också i en tid där det går bakåt. Och vi har varit förskonade i Sverige ganska länge. Men det börjar också hända saker. Och det skrämmer mig väldigt mycket. Att minnas historien och att inte bli bekväm och bara sitta i sina privilegier. Det är det viktigaste nu. Vi måste föra kampen vidare. Och synliggöra de som kanske inte har en röst. Och som inte fick fortsätta ha en röst. Och som än idag inte har en röst. De lever men som inte.
Ja, jag tänker också på de som lever, eftersom det finns ju ingen jämförbar diagnos som skapar samma sociala utsatthet. Och om det är så, vilket undersökningar som Folkhälsomyndigheten gör, som visar att 80% inte vågar känna sig bekväm att berätta, kanske ens för sin närmaste familj eller nära vänner, eller avstå från att ha en partner för att de inte vill bli avvisade på grund av att de har haft dåliga erfarenheter och så vidare. Det är ju jättefarligt om det här blir ansiktslösa personer. Och det är därför jag också tror att kulturen kan ha sån sprängkraft. Därför att det är en helt annan sak att läsa den typen av statistik. Men att ha en person framför dig när du läser om eller hör talas om att den här personen eller personer vilket vi hör ju relativt ofta på våra framförallt föreningar eller Noaks Ark direkt, till exempel vår telefonrådgivningslinje, att personer upplever att de blir diskriminerade i vården, vilket kan få som konsekvens att man väljer att inte gå dit för att man inte vill uppleva det igen. Och det är farligt, tror jag, när man bara läser om det som en anonym massa. Det görs otroligt mycket att man har ett ansikte framför sig, vad det än är, för att då blir det mer personligt och det går rakt in i hjärtat på ett annat sätt. Annars så blir det bara någon slags logisk, rationell reaktion mot det. Men så försöker jag tänka i mitt jobb i alla fall, när det är ju en av mina stora drivkrafter med att jobba här. HIV-prevention är ju en sån sak givetvis, för att man inte vill att det ska spridas och folk inte ska bli sjuka. Men det här med att minska stigmat, det är ju en enorm utmaning som inte riktigt vi har fått bukt på de senaste 20 åren. Till skillnad då mot det medicinska som har ju gått helt fantastiskt. Och det är där jag tror att man måste använda personer eller kultur för att påvisa det. Och det där är ju en utmaning som vi vill normalisera. Samtidigt så finns det en konflikt i att de här personerna mår ju inte bra i det här. Så att ja, det är en enorm utmaning. Men jag tror som sagt var väldigt mycket på kulturens kraft. Och det kan ju vara musik, det kan vara dans. Jag har ju själv jobbat med samtida dans till exempel. Och där kan det ju vara mer eller mindre tydligt. I teatern kan man ha kanske en tydlig ambition många gånger, att vi ska sätta upp den här pjäsen därför att vi vill påverka. Vi vill ge de här personerna en röst som annars inte hörs, till exempel, eller belysa trafficking-offer eller vad det nu kan vara för någonting. I samtida dans kanske det kan vara mer en känsla man vill förmedla. Men, och jag tänker, nu när vi har pratat mycket om det som hänt tidigare, så tänker jag på också hur man genom litteratur eller film eller musik till exempel använder symbolik. Jag tänker på Prince kom ut med Sign of the Times 1986, uppskriver ju då om den här Big Disease with a Little Name till exempel. Man sa ju inte det högt vad det var man pratade om, men de flesta förstod ju. Jag tänker också på George Michaels Spinning the Wheel till exempel, som inte heller pratar direkt om det, men indirekt. Så att kanske invigda förstår, men alla inte. Man kan använda det som någon slags påverkansmedel, mer eller mindre, på olika sätt. Mm. Det kan vara väldigt kraftfullt.
Det är väldigt kraftfullt.
Och framförallt tänker jag för personer eller anhöriga som lever med olika diagnoser, och framförallt HIV-diagnos. Mm. Att det kan ju vara en stor tröst i det, och att man inte är ensam.
Det är precis det, tror jag.
Ja.
Jag tror att också, för jag tror att det är det där med att det finns personer som inte är, att man inte ska behöva föra sin egen kamp hela tiden. Att det finns andra personer som inte är direkt drabbade av det, men som ändå använder sin plattform eller sitt, liksom, sitt konstnärskap för att belysa en fråga, för att hjälpa till att liksom skapa, göra världen till en bättre plats. Jag tänker också på sådär, alltså personer som till exempel Princess Diana, som liksom var väldigt så, de bilderna när hon möter en AIDS-sjuk eller flera och liksom tar i dem, alltså apropå att torka aldrig tårar utan handskar, det är ju sådana liksom, betyder så otroligt mycket, och det var ett sånt otroligt statement, det, som inte hade någonting med henne att göra egentligen, alltså så personligen, utan hon bara valde, hon bara förstod där och då att det här behövde göras. Madonna har alltid varit liksom en förkämpe för community. Det finns så många som jag verkligen så här skulle kunna tatuera in över min kropp, alltså så här, som tack, om de nu skulle bli tacksamma för det. Men det betyder jättemycket att någon väljer att prata om det. En fråga, ett utanförskap. Man vill inte vara ensam. Och därför är ju liksom ni så, på Noaks Ark, så otroligt viktiga. För att bli, tänker jag, liksom i vården bemött på ett sätt som gör att man känner ännu mer skam, vilket jag tycker är fruktansvärt, så är det ju precis som ni pratade om med Magnus Gisslén, lyssnade jag på. Just det där att det är kunskapen som är liksom nyckeln till det. Och att inte känna sig ensam. Och att det finns någon att vända sig till.
Mm. Och att man är förstådd, att man är bekräftad. Det är mänskliga behov. Mm. Och som sagt, skam är ju i princip det absolut värsta man kan känna.
Ja.
Det kan vara förödande.
Och skam gör så mycket med en. Man måste slå sig fri från den hela tiden om man på något sätt bryter mot normen. Och det ska vi hjälpa varandra med. Att slå oss fria från skammen. Och ingen ska få lägga skam på någon. För den känner man ändå. Om man har en någorlunda... Ja, men sådär, det är liksom också en del av att gå genom livet. Att känna skam och att känna att tvivla. Och där måste... Gud vad vi måste hålla varandra i handen där. Och hjälpa varandra och liksom sträcka på ryggen. Och känna ge varandra tillhörighet.
Ja, det är otroligt, otroligt viktigt. Och det är ju också det som gör oss till människor. Att vi kan känna empati, skam... Men också den här medmänskligheten. Jag tror att någonstans kommer man fram till i livet att man måste titta på sig själv. Vem vill jag vara som människa? Och utgå från det. Att hur vill jag vara mot mig själv och mot andra människor? Och det finns ju också undersökningar som visar på att göra någonting för andra människor är något som får oss att må bra. Och att man hittar någonstans de saker man själv står för och lever efter det. Och det är ju lättare sagt än gjort ibland att välja till exempel när man blir förolämpad. Det är ju jättestarkt om man kan komma fram till det. Jag har ju till exempel en son som har problem med mobbning i skolan. Och jag försöker prata väldigt mycket om det, att försöka att förhålla dig med distans till vad den här personen säger. Du vet vem du är. Och försöka att hålla en distans till att det här betyder ingenting för dig. För att han har sina problem som han behöver dela med. Och det är naturligtvis mycket lättare sagt än gjort. Men apropå det här att förhålla sig till stigma och skuld och skam. Att försöka... behålla den integriteten, att jag vet vem jag är och jag står för det, och vad du tycker det är sorgligt, men du får gå hem och jobba med ditt, jag tänker inte ta in det.
Nej, det är ingenting med mig att göra.
Det har ingenting med mig att göra, och det är ju verkligen inte lätt.
Nej, det är ju det svåraste som finns.
Men om man kan hamna där, så är ju det att ta makten och kontrollen över sina reaktioner och relationer.
Och ibland, ja verkligen, jag håller så med dig. Och jag tror att det är precis det, så bra, för i alla möten så uppstår ju någonting. Alltså det kan vara på jobbet, det är med vänner, det är återigen grupp och att vilja tillhöra. Och att det också finns någon annan som lägger skammen på dig. Alltså på något sätt får dig att känna skam genom olika typer av härskartekniker, alltså förminskande och olika. Och att hela tiden... Att jag tror, att precis som du säger, att försöka så här, det där handlar inte om mig. Det där definierar inte mig. Det du sa nu, det är inte jag. Det får stå för dig och du får deala med ditt eget shit. Sen så tror jag, för jag är också, alltså jag försöker jobba så mycket, jag är så mycket känslor liksom så jag försöker verkligen alltid förhålla mig också till att ta ett steg tillbaka och liksom tänka över min reaktion. Och ibland så tror jag bara att man ska liksom, att man ska låta det komma. Alltså inte så våldsamt, alltså inte fysiskt våld, men däremot blir du mött med verbalt till exempel, verbalt våld, verbal misshandel på olika sätt, så tror jag att det bara är så, alltså det är någonting som man måste få släppa ut i sig själv. Det är också det där med att det blir, alltså det måste man göra tror jag, för att annars, alltså man måste få, ibland måste man få liksom explodera, och ibland så ska man bara ta ett steg tillbaka och liksom, och känna när man blir illa behandlad, så måste man tänka på dem som faktiskt... som faktiskt står bakom en. Och som älskar en. Och att också att vara yngre. För att... när man bara tittar... Nu är jag 32. Precis fyllde jag nu. Alltså när jag tittar på när jag var tonåring. Och så tänkte jag så här, vad... Jag står inte ut med de här personerna som mobbar mig. Eller som kallar mig för olika förbög och olika saker. Och jag var så rädd för killar i grupp. Och det hände så mycket saker. Och då var jag bara sådär... Då tänker jag... När jag tänker på det nu. Så är det som att jag bara... Om jag bara hade vetat då... att de inte kommer betyda någonting för mig sen. Om jag bara hade vetat att det de säger till mig handlar om dem själva. Och det har ingenting med mig att göra. Man måste ju gå igenom de åren när man är ung. och man bara känner sig fel i alla lägen och bara vill höra till och bara vill passa in. Men det är så tråkigt att passa in. Alltså det är också den grejen när man känner så, när man känner så här, men jag vill inte vara normativ, jag vill inte anpassa, alltså det är så tråkigt.
Jag ska spela upp det här för min son så här. Det brukar jag säga till honom också. När du blir äldre, då kommer du tycka att det är jättebra att vara mer unik och annorlunda.
Exakt. Alltså det är så utsatt. Det är en superkraft. Men också att man behöver hjälp där och då. Det är också, tycker jag, viktigt. För det är lätt att säga så här, it gets better. Alltså det är en sån liksom grej så här, om du, i vårt community också, men liksom att det blir bättre sen. Och det blir det för många. När vi som har det perspektivet, vi måste också med de medel vi kan finnas där. För man behöver också ha hjälp där och då. För att det vi kanske inte fick vill vi kunna ge till någon annan, för att vi förstår situationen, vi förstår mekanismerna, vi förstår. Så jag tror också att man behöver någon som kliver in och står upp för en. Man får jobba med alla medel man kan, och det är också, det kommer en bättre dag. De där personerna, det kommer slå tillbaka på dem själva. Alltså, det kommer slå tillbaka på dem själva. De kommer bli olyckliga, de kommer bli fula. Och
karma.
Karma,
nej, men jag tror också att det är viktigt att man säger ifrån, men det handlar väl om hur mycket man tar till sig och hur mycket integritet man har. Men det kanske är så också att man måste gå igenom vissa processer själv. Det är svårt att kanske komma fram till den som du har kommit fram till, den insikten, om man inte har gått igenom en viss process innan. Och sen handlar det naturligtvis om hur man utvecklas och hjärnan utvecklas och allt det där, men det är ju en enorm styrka när man väl kommer fram till det.
Och att man vågar, alltså jag tror att det handlar om att man vågar stå för det sen. Alltså att kunna benämna det för sig själv, att jag har varit med om det här. Jag blev felbehandlad i vården, de försökte, jag blev skammad på grund av min sexualitet, min liksom, jag blev utsatt för rasism, jag blev, eller utsatt för sexism. Det gör så otroligt ont, och det är också en helt sann känsla och upplevelse. Så den måste man först säga, det här är fel och de har ingen rätt att göra så här mot mig. Och känna det man känner, och sen, tror jag, frånkoppla det från en själv, se vad det beror på och vad det handlar om. Men jag tror att man måste också sina egna, alltså vilka har jag sårat, vilka har jag liksom, alltså det är så många steg i det där. För alla är ju inte emot mig heller i världen.
Nej, och som du var inne på också, att jag tänker, apropå det här med stigma, att det kan ju vara så att om man har valt att till exempel gå ut med sin egen HIV-diagnos, alternativ sitt barns HIV-diagnos, råkar på en släkting som reagerar väldigt negativt, som inte vill ses, som stöter ut den. Fruktansvärt jobbigt, men det kan ju också vara så att du har berättat för 3-4 andra som har precis motsatt reaktion, och då kanske man får fokusera på dem och tänka, åh, det här var ju fantastiskt. Att, för så tror jag många gånger kan vara ibland, att den här okunskapen och ignoransen, den ställer till problem i början, men de flesta normala människor, när de får reda på hur det egentligen ligger till, då förändrar ju de ofta sin attityd och sitt beteende och är helt okej med det. Det är ju den normala processen. Mm. Sen finns det ju några undantag, men att man får försöka styra om lite. Och sen tror jag också att, precis som du var inne på, att det är ju viktigt att man måste ju få sörja och vara ledsen och ventilera. Det vore ju omänskligt annars. Men sen att man kanske kommer ut ur det med en större resiliens. Mm. Att det här ligger hos dem, och alla de här andra har jag fortfarande en väldigt bra relation.
Precis.
Och de har förstått.
Mm. Men det där är jätteviktigt. Du måste, som du säger, känna den där sorgen, kanske typ tvivlet på sig själv, eventuellt också så här självhat, alltså så här, om man nu vill vara liksom så grov i sina formuleringar, men man måste kanske möta rädslan. Om vi säger att man får en HIV-diagnos, så kanske jag först, utan att jag har varit med om det än i mitt liv, här, man måste igenom kanske rädslan först. Det är i alla fall en del av det, sen ser det olika ut för alla. För då har du gjort det. Och då kan du sen börja bygga, som du sagt, resiliensen blir starkare, du kommer ur det. Så tror jag att det funkar med allt man är med om, som skakar ens värld, som är ett trauma, en sorg. Jag tror att allt funkar så, att man måste igenom det. Så livet är för kort för att ha relationer som inte som inte stödjer en om man gör sitt bästa själv. Jag kan bete mig som ett svin och då ligger det ju på mig. Alltså att de personerna inte kanske vill ha en relation med mig. Men så länge man gör allt själv för att ge kärlek, för att visa andra respekt, för att liksom, så tänker jag att då utkristalliserar sig det längs väg. Det finns ett citat som jag, det här är typ Jonas Gardell som jag hört honom säga. Han sa att Ernst-Hugo Järegård sa det till honom när de jobbade tillsammans, som jag ibland brukar dra fram. Så här, jag tror att det var så här att Ernst-Hugo Järegård kallade till sig Jonas Gardell och så sa han så här: Jonas, världen är full av idioter och du kan inte ta hänsyn till dem. Och det är någonting som jag också säger, så är det ju. Man möter så, den lever jag på för att det var Ernst-Hugo Järegård som sa det till Jonas Gardell.
Men en annan legendar.
Två legendarer skulle jag säga.
Ja, två legendarer.
Ja, men Jonas Gardell är alltså verkligen så.
Ja, absolut.
Det,
Men oftast det här jobbet man går igenom är ju ofta väldigt utvecklande. Och det är klart att man kanske blir lite mer ödmjuk och lite mer empatisk även för vad andra går igenom. Så att det behöver inte nödvändigtvis bara vara jobbigt att man går igenom jobbiga saker.
Man måste göra det.
Alltså, det är att vara människa.
Det är att vara människa.
Du kan aldrig skydda dig mot varken idioter.
Nej.
Jobbiga saker här i livet.
Och det är så här, life is painless for the brainless. What doesn't kill you makes you stronger. Massa sådana citat och affirmationer finns det ju att tillgå. Och jag tror att det är sant. Sen är det ju pissjobbigt när man går igenom någonting. Men då måste man ha de människor runt omkring en som säger så här, du är inte ensam, jag finns här för dig och här är informationen. Alltså så här är, om det finns information att tillgå så är det så här, det här livet kommer du kunna leva framåt. Och det andra sitter i ditt huvud och det sitter i andra människor.
Och det kan också vara väldigt stärkande därför att nästa gång som du råkar ut för någonting jobbigt så vet du om att du klarar av det. Mm. Det är också en styrka i det.
Mm.
Och apropå det vi pratade om innan så läste jag ett citat av Bertrand Russell, filosofen, apropå idioter. Så har han sagt någonting i stil med att problemet med världen är att de ignoranta alltid är så säkra på sin sak och att de kloka alltid tvivlar. Det är någonting som jag brukar ofta tänka på. Att det här med att världen är så svartvit, det är ju väldigt sällan den är det. Och det är väl det man lär sig kanske ju längre man lever också, att ju mer erfarenhet man har, att det är gråzoner, det är kontexter som man måste ta hänsyn till.
Alltid.
Ja,
och ingenting är svart
eller vitt. Och också medkänsla med sig själv, för det är en del av erfarenheten av att vara människa. Man gör misstag, man förändrar sina åsikter för att man vet bättre. Man lär sig saker, både om sig själv och andra. Inte minst genom konflikter eller jobbiga saker man är med om.
Exakt. Det är liksom så. Det är så vi kan ta oss framåt och det är så vi kan göra världen till en bättre plats. Och att inte verkligen, alltså en människa som är bergsäker på sin sak, de ska man akta sig för, det säger jag. Nej men alltså som tumregel, det är verkligen, då tror jag verkligen att man är så här, då är man på ett spår själv som bara ska generellt ska gagna ens egen typ framåtrörelse, ens eget liv, ens egen karriär. När du i mötet med någon annan förändras, det tror jag är en väldigt bra. Jag tror att det är en bra tumregel. Alltså människor som utsätter dig för någonting, som på något sätt, som diskriminerar dig, som utsätter dig för liksom hot, hat. Alltså de människorna är ju dels sjuka i huvudet. Men också att det är så här, det kan ju bara vara en diskussion. Att någon, man är säker på sin sak. Ja, man förändras inte med den nya informationen. Det händer ingenting. Då finns det ingen kommunikation. Då finns det ingen liksom, och de människorna är ju farliga.
Och inte så intressant oftast.
Nej, exakt. De är väldigt ointressanta och livet är för kort för de flesta av oss för att ta hänsyn till dem.
Har du några bra tips på saker du har sett relaterat till vad vi jobbar med som du skulle kunna tipsa om?
Arv,
inte arv. Minst som vi alla ska gå och se igen här 2024 hösten.
Mm, men arv är väldigt bra. Sen så tycker jag liksom att det finns, jag tittade nu om på Pose med min kille, typ en tredje gång, älskar den, som finns på olika streamingplattformar. Du kollade på Veneno som ju handlar om Veneno som är en legendarisk transsexuell kvinna i som levde i Spanien, som också är så där för communityt. Alltså det finns någonting i det som också, som inte handlar om liksom HIV specifikt, men jag bara är helt fast, alltså jag älskar den serien och henne så himla mycket. Men jag gillar ju typ alla serier och filmer som har gjorts på det här ämnet. Alltså jag tycker liksom, jag älskar att de görs, oavsett om det är så här skiftande kvalitet. Om man vill ha lite kraft, man kan titta på Billy Porter i olika intervjuer, som jag älskar.
Eller bara när han går på en premiär.
Snälla, jag vet. Alltså total förebild i så mycket. Alltså,
han, vilka kreationer.
Ja, de är otroliga. Jag älskar honom. Jag tycker att man ska titta på... Nej, men också så här dokumentärer. Att se dokumentären kring ACT UP. För att det är också en sån stark beskrivning av tiden och hur att försöka lyfta stigmat och att få det de gjorde för att liksom få med fredliga liksom manifestationer. Att få makten och pengarna och liksom näringslivet, alltså allt som styr, få dem att lyssna och att skapa förändring. Det ger mig väldigt så in idag i så här, vad behöver vi göra i frågan, och sen är väldigt mycket väldigt tungt, så det är också så här, alltså apropå om man vill ha pepp eller inte, det är väldigt tungt att läsa boken till vännen som jag inte ville rädda, till exempel, som jag har läst Rent är jättebra, men alltså Rent är fan skitbra. Ja, men det är ju också någonting med det som saknas väldigt mycket är ju typ också så, det är ju typ klassperspektiv. Sen så är ju, alltså i svenska mått så är ju liksom Torka aldrig tårar utan handskar den är ju legendarisk på så många sätt. Alltså den som i Sverige fick ju alla på något sätt sörja tillsammans när den kom. Alltså när den, både boken men också framförallt serien som sågs av så himla många. Men jag gillar ju allt. Alltså filmen om Harvey Milk.
Just det, med Sean Penn.
Sean Penn. Men alltså däremot så representation, det är ju en grej som jag tycker är, det är ju ganska, i de fallen där personer från communityt får berätta sina historier, alltså som manusfattare, regissörer, men även skådespelare som spelar, som har en, jag tycker att det är någonting också att slå ett slag för. Även om skådespeleri ska vara till exempel att alla ska kunna spela allt, så ser det inte ut så strukturellt. Så jag tycker att det är också någonting som tar mig väldigt starkt, när det liksom finns en förstahands, när kreatören är en del av communityt och har erfarenheten. Jag älskar hela casten i Post till exempel. Det är verkligen otroligt bra. Otroligt bra tycker jag. Mitt hjärta, alltså den har gett mig så mycket. Så jag skulle säga att titta på Post, det är typ mitt starkaste. För den är också så 3 säsonger, tror jag. Och en cast som är helt otrolig. Och den behandlar ju också hela epidemin då. Kampen för alla grupper i samhällets liksom rättigheter och rättighet till medicin, rättighet till att liksom bli, få vara fullvärdiga medborgare i ett demokratiskt samhälle. Alltså den är helt fantastisk.
Jag håller med, den är helt fantastisk, verkligen.
Så Pose, jag säger Pose.
Ja.
Serien Pose.
Ja, jättebra. Ja, för att gå tillbaka till Elisabeth Olsson som vi pratade om innan, så undrar jag om du såg Ecce Homo-utställningen.
Alltså inte där och då?
Nej, inte där då. Nej, det kanske du inte gjorde.
Men jag har tagit del av hennes konst efter det. Och liksom läst och hört om vad som hände kring den utställningen. Och vad det betydde och fortfarande betyder.
Faktiskt. Den har ju fortfarande den här sprängkraften. Hon har ju verkligen slagit in en dörr genom den. Det var ju oerhört många år sedan nu. Men vi har ju en av hennes fotografier här inne. Mm. Och jag var med på en av vernissagerna som hon hade på en konsthall. Och träffade den här personen som är med på den här bilden. Och det var ju en otroligt stark upplevelse för mig också. Jag var inte ens säker på att han skulle överlevt. Så det var ju också en av mina starka möten faktiskt. Men redan tidigt då när den kom så är det ju få saker som kan mäta sig faktiskt som den genomslagskraften den fick och den debatten. Jag tror att vi behöver mer sånt.
Det tror jag med. Verkligen. Vi behöver kunna mötas kring, alltså Elisabeth Olsson är en ikon. i hela kampen för vårt community, men också för alla. Kyrkan och religionen har en sån himla stark, den sitter generellt säger jag nu, det gäller inte alla, men den sitter på så mycket, den producerar så mycket skam eller ålägger människor och deras handlingar med så mycket skam och förtrycker så många som lever utanför normen. Hennes utställning där och då, men fortfarande, belyser ju det så starkt. Och den representationen som hon får in genom sina verk och kopplar ihop det med liksom kyrkan, med tron, med en historisk skrivning som sträcker sig väldigt långt tillbaka. Det är ju representation. Alltså det blir ju, ja men det flyttar väldigt mycket. Det ruckar ju hela liksom, det ruckar ur åldriga strukturer.
Ja, och det är det som är så bra, att det kommer upp till ytan. För vårt problem är ju att det inte diskuteras speciellt mycket om HIV. Och hur vi ska gå igenom det här informationsbruset. Mm. Så att för oss är det egentligen bra om olika åsikter kommer fram. För då kan man bemöta dem i alla fall. För att i den här gruppen som lever med HIV idag, så har vi ju en del migrantgrupper till exempel. Och hur vi når fram i de grupperna, det är också en av våra utmaningar. Så att vi har ju ett stort jobb framför oss att göra, men en av de stora utmaningen är just att få upp HIV på agendan överhuvudtaget. Så att, det är väldigt välkommet att Arv kommer tillbaka.
Ja, det är bra. Och vi behöver precis, för det är ju, man glömmer ju bort, jag tror att det är många som liksom glömmer bort det. Alltså i och med att det finns, man lämnar liksom därhän vid att det finns potenta mediciner. Det är nog verkligen sant. Den är inte på dagordningen.
Liksom. Nej, och det som är fantastiskt med de här populärkulturella serierna från 80-90-talet är ju också ibland en nackdel för oss, därför att det är det man har kvar på näthinnan då. Och hör man ingenting om HIV, hur det är idag, så har man kanske det som referensram. Mm. Så att det är också en, det är alltid så med livet. Mm. Det är både för- och nackdelar.
Ja, verkligen.
Möjligheter och utmaningar.
Men det behöver vara idag. Det behöver vara mer så. Vi behöver göra mer historier om personer som har HIV, men som lever ett, alltså, och kan vara helt öppna med det. Och där behövs ju populärkulturen verkligen liksom.
Ja.
Att det inte är bara specifikt den fruktansvärda tiden som vi också måste berätta om. Men det måste finnas idag och det måste finnas positiva berättelser.
Ja, det behöver kompletteras med det helt enkelt, för att vi ska få en komplett bild. Mm.
Helt sant. Jag är så gärna med också.
Härligt.
Om någon hör mig.
Underbart. Stort tack för att du har varit här idag. Det har varit enormt intressant att prata med dig.
Tack för att du fick komma hit. Det var jättefint att vara här.